Ja, så hälsar jag dig välkommen den här fredagsmorgonen. Jag har haft tre och det här blir det fjärde programmet om församlingen i ändens tid. Att det handlar om ett häfte som jag skrev för några år sedan och som jag har tagit del av här tidigare. Och jag ska be Gertrud fortsätta läsa från det här häftet. Och det börjar med grunden till församlingen. Varsågod.
Ja. När man bygger ett hus börjar man med att se till att det blir en stabil grund. Men man är också noga med var man lägger grunden. När Jesus kom blev han grunden genom sin gärning på jorden. Han var ordet. Genom det han personifierade så som han levde och det han praktiserade i ord och gärning, så blev han grunden för församlingen. Den grunden blev också lagd på och i enlighet med uppenbarelsen om Jesus Kristus. Det fanns alltså ett fast och oföränderligt berg att lägga grunden på. Guds ord är att likna vid det som är oföränderligt, fast och evigt. Gamla förbundet kan liknas vid den delen som ligger fördold, medan Jesus, som är det nya förbundet, kan liknas vid den synliga delen av berget. Den grund som är lagd måste bli lagd på nytt i varje generation i det uppväxande släktet. Alltid är det aktuellt att vänja de unga vid den väg de bör vandra, så viker det ej av när de blir gamla. Det står också att en yngling kan bevara sin väg obesmittad när han håller sig efter Guds ord. Från Saltaren kan vi också ta ytterligare ett citat ur psalm 119. Jag gömmer ditt tal i mitt hjärta för att jag icke ska synda mot dig. Vår vandring här på jorden är fylld av faror och snaror. Men om vi låter hans ord vara våra fötters lykta och ljuset på vår stig, kan vi räddas från att gå fel. Apostlarna lade grunden i sin generation, den grund som redan var lagd av Jesus. Genom att ordet var införlivat hos Jesus blev han grunden. Detsamma gäller för oss. När ordet blir införlivat i oss blir den färdiga grunden återlagd. Apostlarna betraktade sig själva som förfarna byggmästare. Den praktiska sidan gick så till att man förkunnade det oförfalskade ordet. Och det tog kroppslig gestalt i församlingen. Det står ju att de var ett Guds åkerfält, en Guds byggnad. Om vårt byggnadsverk som är uppfört på den grunden blir beståndande, så ska vi undfå lön. Men om vårt verk brännes upp, då ska vi gå miste om lönen, men bli frälst såsom genom eld. Församlingsvården och enheten. Församlingsvården och enheten var något man satte högt och vakade över den första tiden. Man var medveten om den utsatthet en levande församling har. Med hjälp av andens nya liv och dess nådegåvor kunde man hålla fienderna stången. Både synliga och osynliga fiender kunde hållas på avstånd då ordet var befäst i församlingen. Ämbetena i gemenskapen var satta till att vaka och vårda. De skulle undervisa och bestraffa till upprättelse och fostran i rättfärdighet. Jag hörde en gång en predikant nämna om då det gäller själavård och när det gäller att ta upp de svårare tillrättavisningarna. Han sa, jag har aldrig någonsin hört så länge jag varit förkunnare att någon blivit utesluten på grund av girighet. Det handlar då om någon som inte vill ändra sitt beteende. Tvärtom kan detta ibland betraktas som klokhet och sparsamhet och något som är ett föredöme. Men vad säger skriften? Paulus skriver till korintierna, då jag skrev till er menade jag att om någon som kallades broder vore en otuktig människa eller en girig eller en avgudadyrkare, en smädare, en drinkare eller en roffare, så skulle ni inte ha någon umgängelse med en sådan eller äta tillsammans med honom. Ty inte tillkommer det väl mig att döma dem som är utanför. Dem som är innanför har ni ju att döma. Dem som är utanför ska Gud döma. Ni ska driva utifrån eder den som är ond. Ytterligare står det i andra brevet till Thessalonikerna att man skulle dra sig ifrån var broder som för en oordentlig vandel och inte lever efter de lärdomar han har mottagit av oss. Jesus talar personligen med Petrus om själavården. Han säger till honom att Petrus, om du älskar mig så föd mina lamm och var en herde för mina får och föd mina får. Församlingen är kallad att vara ett heligt och avskilt folk för Gud och därigenom äga andlig makt och auktoritet. Den är kallad till att leva i världen men inte av världen. Detta innebär att man är inkastad i en intensiv kamp, icke mot kött och blod utan mot djävulens listiga angrepp, mot ondskans andemakter i himlarymderna. Församlingen kan liknas vid en kropp, en Guds byggnad, ett åkerfält, men också vid en lustgård eller en vingård. Det talas om väktare på muren, vakttorn och en mur runt en plantering. I Höga visan talas det om att man skulle vara vaksam för de små rävarna, lustgårdens fördärvare. Blir inte dessa rävar infångade ger de sig på rötterna till lustgårdens växtlighet. De arbetar i det fördolda och gräver gångar under jorden. De är små och söta, till synes oförärliga små varelser. De ger inte intryck av att vara så farliga som de är. Om inte muren hålls i gott skick är faran uppenbar. Det har berättats för mig att i en av landets större friförsamlingar var man noga med att vara bibliska på alla sätt. Där pågick en underbar väckelse, men där kunde man inte hålla stånd emot de små rävarnas angrepp. Det var nämligen så att när väckelsen pågick i församlingen kom många till tro och blev frälsta. Ja, hela familjen lades till församlingen. Bland dem var också väletablerade och fina och välbärgade barnfamiljer. Barnen i dessa familjer blev orsak till att det kom in främmande ting. Sånt som församlingen tidigare hade tagit avstånd ifrån. Man var väl medveten om denna utveckling men man förmådde inte ta itu med detta problem. Då deras föräldrar hade betydande positioner i samhället. Den som berättade för mig om detta sa med sorgsen ton att från den tiden denna utveckling fick fotfäste började väckelsen att avta. Andens enhet. Skriften uppmanar oss att bevara andens enhet. Ursäkta mig. Genom fridens band. Hur upplever en församling andens enhet? För det första så handlar det om någonting som är. Andens enhet är upprättad genom ordet. Det står just om detta i Efeserbrevet kapitel 4. Vinnlägg er att bevara andens enhet genom fridens band. Det handlar om en kropp, en ande, ett hopp, en herre, en tro, ett dop och en Gud som är allas fader. Om frid och inte strid råder så kommer enheten att upprättas. Inte genom vad var och en tycker vara rättast utan genom vad smörjelsen lär. Den lär oss vad som är sant och riktigt. Jesus gav ju detta löfte att löftets helige ande skulle leda den fram till hela sanningen. Apostlarna arbetade på att uppbygga Kristi kropp. Till dess att alla skulle komma fram till enheten i tron och i kunskap om Guds son till manlig mognad och nå upp till Kristi fullhet. Utvecklingen i vår tid har gått i en motsatt riktning. Det finns olika riktningar inom friförsamlingarna som har sitt ursprung i andliga rörelser under olika tidsepoker. Dessa olika riktningar som kunde vara begränsade i fråga om de olika bibliska trosuppfattningarna kom fram till och kämpade för vissa sanningar. Det har i vår tid övergivit mycket av vad man en gång kämpade för. Kampen avmattades och därför kom man inte längre i sin rörelse framåt mot den tro som en gång för alla blev överlämnad åt de heliga, som det står i Judas brev, vers 3. Rosenius tog upp kampen i frågan om vem som tillhörde församlingen och vem som kunde delta i nattvarden. Baptisternas kamp gällde den fria församlingen och det bibliska dopet. Och de kämpade också mot myndigheterna när det gällde barnens skolgång och rätten att själva ha hand om deras undervisning. Pingstväckelsens kamp bestod i att närma sig den bibliska församlingssynen lokalförsamlingens suveränitet och en undervisning om andens dop, andens nådegåvor och dess rätta bruk. Vi skulle kunna peka på flera andliga rörelser under gången tid. För att ta ett exempel till kan nämnas att i den pietistiska rörelsen uppstod Sveriges första friförsamling. Den grundades i Stockholm år 1734. Vad som har hänt i vår tid är att man har övergivit sitt ursprung för att förenas i olika sammanslagningar av församlingar. En av orsakerna till detta är att på de flesta platserna så minskar medlemsantalet drastiskt. Det är en annan sida av problemet. År 1932 hölls ett föredrag i Philadelphia i Uppsala av dess dåvarande föreståndare Johannes Hydén över ämnet Varför vi icke deltaga i alliansmöten? Detta föredrag kom också ut i skrift. Den synen var någonting som var allmänt rådande i pingstförsamlingarna på den tiden. Genom alla tider har utvecklingen berott på att antingen har man rört sig framåt eller bakåt. Antingen rör vi oss framåt mot andens enhet eller mot en enhet som är byggd på mänsklig tolerans och vidsynthet. Där man ger utrymme för mänskliga tankar rör det sig ständigt på det själviska planet. Två ting framträder allt tydligare i vår tid. Det är ordets skarpa svärd som åtskiljer det som hör den rena jungfrun till från det som hör sjökokristendomen till. Det ena förbereder den rena jungfrun för mötet i skyn då Jesus kommer för att hämta sin brud till sitt bröllop. Det andra är en förberedelse för att motta det ena vilddjuret som representerar den falske profeten som ska göra stora tecken och under. Vi går mot allt svårare tider, men för de som har tagit vara på ordet, för dem finns det underbara löftet att dem ska han taga vara på och frälsa dem ut ur den prövningens stund som ska komma över hela världen för att sätta jordens innebyggare på prov. Det finns alltid en rening som står oss till buds och det är en rening som kommer av lydnad för ordet. Det är vad Petrus uppmanar i sitt första brev kapitel 1, vers 22. Rena era själar i lydnad för sanningen. Alltså, andens enhet finns i ordet, inte i toleransen och alliansen. Församlingens funktion inför Jesu tillkommelse. Det finns flera olika sidor av församlingens livsfunktioner, förutom kampen för att hålla sig obesmittad av världen, förbli trogen sin ställning gentemot sin trolovade brudgum och att vara en ren jungfru, så finns också detta att leva i förnyelsen av den första kärleken. Detta kunde man tydligt se på hur och på vilket sätt de kom tillsammans. Man kan samlas till förbättring eller till försämring. Församlingen liknas ju vid en kropp. Därför var man angelägen att alla var församlade med varandra. Om det finns ett andligt övertryck får alla lemmarna del av den andliga förnyelsen. Man måste vara medveten om de andliga lagarna som råder i Guds rike så att när en lem lider så lider alla med den. Om detta inte står klart för oss kan det gå som det gick i Korintierförsamlingen under den första tiden. Där fanns det som inte skilde på Herrens måltid och annan måltid och därför var många svaga och sjuka och en del hade dött en för tidig död. Ämbetena i församlingen är att likna vid hjärtat i kroppen. Är hjärtat friskt och starkt pulserar det liv och kraft till hela kroppen. En frisk kropp har ett immunförsvar. En kär väckelsepredikant sa något i ett stort möte i USA för länge sedan. Han räckte ut sin hand över åhörarna och sa, varför är det så ljumt här nere? Jo, det ska jag tala om för er vad det beror på. Och så vände han sig om och pekade på dem som satt på plattformen, ett antal predikanter. Det är därför att det är så ljumt här uppe. Hur ska man kunna bevaras brinnande i denna sena midnattstid, då sömnaktigheten, ljumheten och apatin breder ut sig? Då njutning av livets goda står högt på agendan. Det finns ett enkelt svar. Fly för ditt livs skull. Det heter sedan gammalt att umgås man med ljumma kristna så blir man själv ljum. Umgås man med brinnande kristna bevaras man själv brinnande. Gud vill ha rena kärn. Om man håller sig ren och obesmittad så blir man ett brukbart kärl för Gud. Varför det är så tyst om Jesu tillkommelse i vår tid beror på att det budskapet passar inte in i en ljum miljö. Att tala om uppbrott och uttåg, vilket är förknippat med förberedelsen för hans ankomst, är för oroande för den som anpassat sig i sin ljumma tillvaro. Det behövs ett nytt församlande i denna tid. Det behövs en skara som är beredd att gå utanför lägret och bära hans smälek. I Sardisförsamlingen var det så illa ställt att det fanns bara några få som inte hade fläckat sina kläder, och de skulle få vandra med Jesus i vita kläder, ty det var värdiga därtill. Det är en viktig och avgörande styrka i ett sådant församlande som skedde på apostlarnas tid, som vi ser i den första församlingen. Det är väldigt viktigt att skilja på ett mänskligt samlande och när Gud samlar. Det som var samlade på översalen var handplockade av Jesus och var samlade på helig grund. Det kunde instämma med psalm 110:3. Villigt kommer ditt folk när du samlar din här. I helig skrud kommer din unga skara inför dig, som daggen kommer ur morgonrodnadens sköte. Man hör ofta i denna tid att man talar om att man ska starta en församling, vilket är helt obibliskt. På samma sätt som pånyttfödelsen sker så föds också församlingen fram. Då är och blir församlingen en gudomlig företeelse, ett tabernakel där Gud kan bo. I den första församlingens tid hade man övergivit sitt individuella sätt att leva och låtit sig inlemmas i församlingen till att bli ett hjärta och en själ. Man ansåg sig pliktig att ge sina liv för bröderna. Man hade Jesus stora föredöme, han som gav allt för oss. Mina älskade, skriver Johannes, om Gud så har älskat oss, då är vi pliktiga att älska varandra. Vidare skriver Johannes att om vi säger att vi förblir i honom, är vi också pliktiga att själv vandra som han vandrade. Det hör ihop att kärlekens apostel skriver ett antal gånger om plikt, då vi genom den gudomliga kärleken visar den i vårt handlande och vad vi älskar. Det blir en plikt för oss. Kärleken är en tvingande makt. Kärleken tvingade Gud att sända sin son för vår skull. Jesus kom för kärlekens skull och Paulus blev för kärlekens skull tvingad till sin gärning. Genom den gudomliga kärleken håller vi Jesu bud, och genom den gudomliga kärleken blir vi av hjärtat lydiga så att vi följer den lära som har givits oss till mönsterbild att leva efter. Det är genom den kärleken, det vill säga den första kärleken, som församlingen växer upp till ett heligt tempel och äger fullkomlighetens sammanhållande band. Efter pingstupplevelsen i Jerusalem fungerade församlingen i ett akord. Det blev som Hesekiel beskriver att där den dubbla strömmen går fram, där upplivas alla levande varelser som rör sig i stim. Andens liv i församlingen står helt i proportion till hur det gemensamma bönelivet fungerar. Mattas bönelivet av vår det som det gick i Efesierförsamlingen. Vi kan läsa i Apostlagärningarna 4:29-31 att ju mer församlingen blev trängd, desto mer intensiva och andefyllda blev deras bönesamlingar. Och nu, Herre, se till deras hotelser och giv dina tjänare att de med all frimodighet må förkunna ditt ord, i det att du uträcker din hand till att bota de sjuka och till att låta tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn. Och i hela skaran av dem som trodde var ett hjärta och en själ. Ingen enda kallade något av det han ägde för sitt, utan det hade allting gemensamt. Församlingen och slutskedet. Den levande församlingen som Gud har förenat och som har gjort sig redo för evakuering känner, likt flyttfåglarna, hur det kyligare klimatet gör sig mer och mer påmint. Men den ska snart få flytta till ett varmare land. Innan avfärden sker har flyttfåglarna börjat samlas och gör sig redo för avfärden. Det ändrar livsmönster för att bli redo. På samma sätt är det för församlingen. Jesus säger själv i Matteus 25:10, och de som stod färdiga gick med honom in till bröllopsfesten. Det ting som kännetecknar bruden är att hon är vakande och väntande i ett rikt och levande böneliv. Hon är noggrann i sitt förvaltaruppdrag. I den första församlingen fanns det enligt historieskrivare sådana som kallades för tillsyningsmän. De hade till uppgift att speciellt ha uppsikt och vaka över att ingen började tyna av i sitt andliga liv. Man var alltid redo att bistå i själavård, förbön och förmaning. Idealet är att alla lemmar har endräktig omsorg om varandra. Vår himmelske Zerubabel, som en gång lade grunden, skall under jubel också lägga slutstenen på plats. Om vi upplever hindren som berg idag, så är löftet att det ska jämnas med marken. Som det var från början, så sker det också nu. Inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande, säger Herren. Amen.
Ja, Gertrud läste alltså det här häftet, Församlingen i ändens tid. När man följer undervisningen i Bibeln om Guds folks avskildhet och det som handlar om att Guds folk ska ha ett kännetecken, och det är det som handlar om att Gud behöver ett avskilt folk. Det har Gud behövt i alla tider, ett avskilt folk. Och vi har ju återkommit till vissa bibelställen under de här fyra programmen om var församlingen är. Och därför så benämnde ju apostlarna att de var byggnadsarbetare. Det finns en hel rad händelser som ligger till grund för församlingen. Och det kan vi följa först främst förebilderna i Gamla testamentet, men också det som blev uppenbarat i Nya testamentet. Nya förbundets folk som skulle gå in i det som det gamla förbundet hade som förebilder. Gamla testamentet är ju förebildernas tid, då det var en förberedelse för det som skulle komma, och framförallt då att Gudasonen skulle träda in här i tiden. Och då han kommer, Jesus Kristus, så handlar det om att han träder in för att fortsätta det som var redan var påbörjat under gamla förbundets tid. Så blir Jesus alltså grunden för församlingen. Och apostlarna fick då i uppdrag att fullfölja det som blev uppenbarat i Jesus. Han personifierade allt detta som Gud hade tänkt om ett folk som var uttaget av honom. Ett folk som Gud hade samlat. Och där ser vi förberedelserna redan under den tid Jesus vandrade på jorden, att han förberedde för att det skulle kunna finnas en skara på pingstdagen. En skara som utgjorde ett Guds levande tempel. Stenarna som Petrus då beskriver, eller också så som lemmar i Kristi kropp, handlar ju om att Gud upprättar en enhet. Och det, därför har vi den här bilden av Kristi kropp i tiden. Det finns väldigt mycket att säga också om det här. Och Gud har ju givit oss just en bok i Bibeln, Efesierbrevet, som borde verkligen studeras i denna tid. Därför att utifrån ordet så blir det någonting som upprättas i tiden. Där Jesus, han säger också att han ska bygga sin församling på På detta berg, säger han, berget, då är ju ordet. Och där bygger han sin församling. Ja, vi får sluta där och återkommer nästa fredag. Gud välsigna dig som har varit med i programmet idag. På återhörande.